Välkommen till Skånes taltidning nummer 30 2019. Utgivningsdag, fredag den 26 juli. Solen gick upp 5.01 i morse och går ner igen klockan 21.25. I studion Mats Sundling och Birgitta Fredén och tekniker är Gunilla Kracht. Medan det här är innehållet.
Stora brister i information och service hindrar funktionsnedsatta från att resa kollektivt. I Skåne får man vänta ett dygn på ledsagning medan det i Stockholm räcker med en halvtimme. Det visar en statlig kartläggning.
Myndigheten för delaktighet förbereder övertagandet av landets ledarhundsverksamhet.
I en serie inslag har vi kollat hur digitala betaltjänster funkar för den som inte ser. Idag ska det handla om mobilt bank-ID, något som allt fler företag kräver att man ska ha.
Elsparkcyklar som blockerar trottoarer blir fler. Nu kommer ett fjärde företag till Skåne.
Tekniskt problem gör att somliga skivor med Skånes taltidning saknar text.
Månadens ansikte sitter på Valle Westesson, en komiker och hotelldirektör som bara måste genomföra idéer han får.
Öppnat och stängt med bagare och byggbutik.
Och vår sommarserie Skånska strandhugg tar oss idag till Fiskehoddorna i Malmö. Ett stycke levande historia.
Evenemangstipsen innehåller festivaler, frukostar och andra sommarnöjen.
Och kalendern på det med brandkår och broderi.
Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i busstrafiken. Idag bara med lokala inbjudningar och hela Skåne delar på en tavla. Och allra sist redaktionsrutan.
Bussar och tåg är fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Men det är stora brister i information och service. Ja, så ser det ut för Skånes del i den landsomfattande kartläggning av hinder i kollektivtrafiken som myndigheten Trafikanalys gjort. Och hela landet gäller ofta att fordonen har ofta rullstolsplats, en ramp och utrop i både tal och text. Det säger utredaren Tom Andersson.
Där ligger ju alla storstadsregioner bra till, att deras fordon har de här utrustningarna.
Runt 95% av bussar och tåg är tillgängliga i Skåne. Och länet får också plus i kanten för att man sammanställt vilka hållplatser som är tillgänglighetsanpassade. Det är cirka en tredjedel av de ungefär 6 000 som finns. Om det är bra eller dåligt vet utredarna dock inte. För, liksom när det gäller ledstråk, ledsagning eller utropen i praktiken, går det inte att jämföra eftersom regionerna har olika sätt att sammanställa uppgifterna och olika definitioner på vad en anpassning innebär. Så även om stora delar av kollektivtrafiken är fysiskt tillgänglig är det svårt för resenärerna att veta hur det fungerar i praktiken. Ingenstans, förutom i Stockholm, finns någon med övergripande ansvar, säger Tom Andersson.
I Stockholm så har man ju två heltidstjänster. Där är det väldigt tydligt vem som har koll på tillgänglighetsfrågorna och kan svara på dem. Man har även en speciell kundtjänst, en dedikerad kundtjänst för tillgänglighetsfrågor. Det är ju ingen annan region som har. Ett plus i kanten för Skåne är att när man tittar på deras arbete kring hållplatserna så är det utan tvivel så att de har fått igång en bra samverkan mellan kommuner, region och Trafikverket. Att man kan ge en helhetsbild av vilka hållplatser man anser ska tillgänglighetsgöras och vilka som ska prioriteras. I många andra regioner så är det här mycket mer omoget. Däremot så är det förvånande nog så att Skåne har inte speciellt något samrådsförfarande. Alltså med funktionshinderrörelsen. I Stockholm är det ju mycket mer utvecklat med närmare 20 samråd per år där både tjänstemän och politiker är involverade. Med tanke på att det är en storstadsregion med Malmö och Lund så kanske man hade förväntat sig lite mer utvecklat samrådsförfarande i det fallet. Och det gör det också svårt att följa upp. Vad är det för någonting som bör prioriteras? Därför att det är ju frågor som ska drivas i just samråd mellan region och funktionshinderrörelsen.
Överlag har tillgänglighetsdiskussionen fokuserat alldeles för mycket på de fysiska anpassningarna, säger Tom Andersson.
Om resenären inte kan veta vad är egentligen åtgärdat, vad kan jag egentligen lita på? Kan jag lita på att rampen funkar på bussen? Kan jag lita på att utropen fungerar på bussen? Kan jag lita på att jag får service och stöd som jag frågar, eller blir jag otrevligt bemött? Allting som rör service och information är lite lämnat till sitt öde, med undantag då för ledsagning, där det finns krav i ett regelverk som säger att det ska finnas ledsagning vid stationer. Men så att säga helhetsperspektivet på service och information i tillgänglighetsfrågor, det saknas ju i stor utsträckning. Men även här finns det ju stora regionala skillnader. Och återigen är det så att Stockholm är väldigt framträdande med information. Det är också så att de tillhandahåller ledsagning med kort varsel på alla stationer. Du kan få ledsagning på 30 minuter, medan Skåne har 24 timmar. Skåne, även när man tittar på hemsidan och den information som finns där, den är mera klassiskt, vad ska jag säga, statisk, att den berättar lite schematiskt om att vi har den här tillgängligheten på våra fordon. Du som har rullstol, du kan göra på det här viset om du reser med tåg eller om du är pendeltåg eller om du reser med buss. Men där det gäller till exempel att hur fungerar om det blir trafikstörningar? Vad har jag om jag är blind? Vad har jag för möjligheter att få information om det händer någonting? Vad är mina möjligheter att ta mig från en plats ifall en buss blir inställd helt plötsligt? Alla sådana frågor känns mycket sparsamt hanterade. Och där finns det väldigt mycket att göra. Det finns ju en grundläggande problematik här som man underskattar. Och det är att alla resenärer, vare sig du har eller inte har en funktionsnedsättning, kan uppleva osäkerhet om en resa kommer fungera eller inte. Men om jag inte kan få information, om osäkerheten kvarstår, och speciellt då om jag har en funktionsnedsättning och inte kan få svar på det som jag behöver veta för att ta ställning till om jag klarar av att resa på egen hand, ja, då ökar ju naturligtvis sannolikheten för att jag helt enkelt avstår från att resa kollektivt. Och det här ser vi ju i statistiken, att det största problemet är inte att man kanske reser färre gånger, utan det är ju att man avstår helt från att resa kollektivt.
Ni har ju också konstaterat att det finns mycket mera hinder än vad man kanske tänker sig i första hand, med trängsel och tempot i kollektivtrafiken och sådär, att det också är hinder för den som har en funktionsnedsättning.
Absolut. Jag tror att man är väldigt fokuserad när man pratar om funktionsnedsättningar och funktionshinder, så är man väldigt fokuserad på att det är särskilda hinder. En person i rullstol har en behov av att ta med sig då en rullstol och få den ombord. Eller en blind person som har behov av ledstråk, taktil information. Man är så fokuserad på det så att man glömmer att många problem är delade för alla resenärer. Men att de blir särskilt påtagliga för personer med funktionsnedsättning. Och dit har ju då den här dels informationsbehovet. Att har jag en funktionsnedsättning så har jag alltså större informationsbehov för att känna mig trygg i ett beslut. Men det är också sådana saker som trängsel och tempo. Att om jag har en funktionsnedsättning och är osäker på om jag klarar att resa på egen hand, ja, då underlättas ju inte mitt beslut av att resa, om jag dessutom då har erfarenhet av trängsel och tempo och där det finns mindre marginaler för tidsmässigt att orientera sig, navigera, gå ombord och få hjälp och service därför att det är rusning och folk vill att det ska gå snabbt. Sådana saker som, vad är min förmåga att spontant ändra resplan om det blir en försening? Så kanske jag ställs inför att antingen så hittar jag en ny resväg eller så får jag åka hem där, för att det kommer inte fungera om jag inte kommer i tid. Ett sådant beslut kräver då professionell stöd och information. Va? Och det är inte säkert att det finns någonting som är anpassat till den som har en funktionsnedsättning i det. specialtidsinformation i olika kanaler. Där finns det mycket att göra.
Den här kartläggningen har gjorts på uppdrag av regeringen. Och den visade alltså att det inte varit möjligt att ta reda på hur det egentligen ser ut. Eftersom det inte funnits underlag. Så nu ska Trafikanalys ta fram nya metoder att beskriva tillgänglighet, säger Tom Andersson.
Det första vi gör det är att vi nu tar fram nya metoder för hur ska vi beskriva tillgängligheten regionalt. Så att man blir medveten om problemet. Det är inte minst när det gäller regional kollektivtrafik som står för över 90% av alla kollektivtrafikresor i landet.
Det sa Tom Andersson, utredare på Trafikanalys, myndigheten som på regeringens uppdrag kartlagt hur tillgänglig kollektivtrafiken är i Sverige. Reporter var Birgitta Fredén.
Myndigheten för delaktighet, MFD, har nu börjat förbereda det eventuella övertagandet av ledarhundsverksamheten. Vi har tagit kontakt med leverantörer av ledarhundar och vi har tittat lite på upphandlingsförfarandet, säger Lena Hallberg, jurist på MFD. Några formella beslut om att MFD ska ta över ledarhundsverksamheten från Synskadades riksförbund har inte fattats. Men myndighetens uppdrag har ändrats så att man kan göra en del förberedelser. Vi kan börja titta på hur vi ska kunna ta hand om den personal som flyttas över på bästa sätt. Vi kan undersöka om leverantörerna av hundar kan göra mera av arbetet, till exempel utbilda ledarhundsförarna. Och vi kan ta kontakt med syncentraler och med andra hundverksamheter för att lära oss mera, säger Lena Hallberg. SRF är helt emot att ledarhundsverksamheten ska flyttas över till Myndigheten för delaktighet. Men Lena Hallberg anser att man har en bra dialog med förbundet. Bland annat måste man tillsammans göra en ny upphandling av ledarhundar i höst eftersom det nuvarande avtalet löper ut den sista december 2021. Det slutgiltiga beslutet om att flytta ledarhundsverksamheten från SRF till Myndigheten för delaktighet tas tidigast nästa år av riksdagen.
Mobilt bank-ID blir allt mer ett krav för att sköta bankärenden och också använda andra myndigheters och företagstjänster via internet. Men hur fungerar det egentligen och vilken sorts telefon måste man skaffa? Och vad är Klarna och Swish? I en serie ska IT-pedagogen Suleman Kallat reda ut begreppen och vi börjar idag med just mobilt bank-ID.
Man får den från banken och då blir den kopplad till din personnummer och till ditt konto. Och den bank-ID som är fiffigt med det idag, det blir mer och mer också faktiskt, att man kan använda det vid andra tjänster, till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen när du loggar in. Och med flera tjänster mer och mer börjar att du använder bank-ID, alltså mobila bank-ID, för det finns bank-ID på kort och det finns med ett kod. Men mobila bank-ID, alltså, för att man måste lite skilja mellan dem, är att du har den på mobilen och kan använda det och slags legitimera dig på olika ställen. Men såklart först och främst det är banken, men du kan använda det på andra ställen för att bevisa vem du är.
Och man legitimerar sig genom att slå in en kod då?
Ja, och då är det den här koden, det är alltid samma kod som du själv väljer. Och då är det minst 6 siffror som du måste välja. Du kan ha såklart fler om du vill ha säkrare kod. Men de flesta brukar välja mellan 6-7 siffror.
Vad krävs det för telefon för att man ska kunna ha ett mobilt bank-ID då?
Alltså egentligen, det beror på hur man ser, alltså hur mycket syn man har. Men i teorin skulle du, vi säger om en seende, du kan ha en, så länge det är en smartphone som du kan ladda ner den här mobila bank-ID. Så det finns alltså, om vi pratar riktigt billigt, det finns säkert för 1000 kronor eller 1,5. Men då finns de kanske inte heller de här hjälpfunktionerna om man behöver en talsyntes eller förstoring. Då får man gå upp lite högre i prismässigt. Men de allra billigaste ligger runt 1000 kronor skulle jag tippa. Och då ska det vara en smartphone som man kan ladda ner appar.
Finns det smartphones som har knappar också eller måste det vara en bildskärm som man...
Alltså det finns några, som till exempel Iris, de har tagit en telefon med knappar som är smartphone som du kan ladda ner appar på. Som har talsyntes och förstoring. Men den kostar runt 7-6 tusen tror jag.
Men du har då alltså ditt mobila bank-ID nedladdat till din smarta telefon. Och sen så ska du göra ett bankärende. Hur går det till då?
Ja, då går man in på banken alltså då, och då finns det också en app. Eller man går in på internet via telefonen såklart. Eller via dator. Man behöver inte gå ut på banken på samma enhet. Du kan använda en annan enhet. Alltså till exempel dator. Så som sagt, oavsett vad du använder mobilen, då går jag in på Swedbanks app. Och då brukar antingen finns det personnumret sparat eller man skriver in sitt personnummer. Och väljer att man vill logga in via mobilbank-ID. Och sen trycker man logga in. Och då kommer det en text att öppna bank-ID på den enheten du använder mobilen, då öppnas det automatiskt för att, eftersom det är samma enhet. Men skulle jag öppna det via en dator eller en surfplatta så måste jag gå in och öppna det manuellt, alltså mobila bank-ID:t på mobilen. Sen kommer det en text, vill du logga in på Swedbank eller Handelsbanken eller Nordea eller beroende på vilken bank man har. Så då är det en text för att man får veta vad man gör, för det är slags underskrift kan man säga. Och då kommer det upp en som slår in din kod, de här 6 siffrorna. Men man kan göra det på de flesta mobiler idag. Antingen har sin fingeravtrycksläsare. Så man slipper slå den här koden. Man kan lägga in sin tumme eller finger. Eller ytterligare på de här nya iPhone. Så man kan ha Face ID, alltså sin ansikte. Så man slipper slå in koden alltid.
Och sen då, om du då har öppnat på bankens hemsida på datorn, hur vet datorn att du har loggat in?
Jo, alltså eftersom det är kopplat båda två, du måste ha internet på din telefon. Så den kontaktar via personnumret att du har loggat in. Alltså den skickar vidare till Swedbank en slags kod. Slags ID, för det är därför det heter mobilbank-ID. Så den skickar någon slags ID att nu har den här personen loggats in och så kommer man in på Swedbank på datorn.
Om man nu inte ser, vad finns det för hjälpmedel då kopplade till det mobila bank-ID:t?
Alltså egentligen ingen. Alltså har du en talsyntes, då funkar det som du brukar göra. Annars hur du hanterar voiceover eller andra talsyntes som du har, om du har Android-telefoner. Så egentligen det är som vanligt, du hanterar den som vilken annan app som helst. Till exempel när du slår in koden, då är det som du ska slå in ett telefonnummer på knappsatsen.
Är det här absolut säkert då?
Ja, alltså enligt bankerna och om man kollar på så till exempel bank-ID, det är 6 siffror. Egentligen det är säkrare än DOSA, fast DOSA har 4 siffror. Så om vi pratar lite statistik eller så matte, har du 6 siffror, då är det 1 på miljonen någon skulle kunna gissa ditt lösenord. På en säkerhetsdosa som är 4 siffror, det är 1 på 10 000. Så det är ganska, har du ännu fler siffror, då blir det ytterligare svårigheter. Och på bank-ID har du 4 chanser på dig. Och är det 1 på miljon, då betyder det 4 på miljon att någon skulle kunna gissa ditt lösenord. Och det är sannolikheten ganska låg. Och har du ytterligare 7-8 siffror, då blir det 10 miljoner eller 100 miljoner och så vidare.
Men det gäller då att välja en kod, för fick man välja själv, sa du, som inte går att koppla till något annat. Man ska inte välja sitt födelsedatum eller så.
Nej, det går inte ens faktiskt. De har gjort, har du 6 siffror till exempel, du kan inte ens välja 2 siffror som är samma. Och du kan inte välja din födelsedag.
Och har man då ett mobilt bank-ID, då kan man alltså via det gå in på banken och betala räkningar och allt annat som man behöver göra?
Både ja och nej. Det beror på, ska du ha den räkning som du har betalat för? Så då kan du använda den mobila bank-ID:t. Har du inte betalat till det här företaget eller bolaget eller vad du ska betala till, Då antingen behöver du dosa för att lägga till en ny mottagare. Och det är lite märkligt varför man behöver göra det. Eller du måste utöka din mobila bank-ID. Och då måste man beställa ett slags kortkort, de kallar den, på banken. Som man får hem till sig. Och då någon måste såklart kanske hjälpa till att slå in de här siffrorna på bank-ID för att kunna få ytterligare utökat användning. Men har man betalat, de flesta kanske man betalat till samma ställe, så har man betalat en gång via dosa för det, så via mobilbank-ID kan du betala till samma ställe.
Det sa Suleiman Kallat, IT-pedagog på Komsyn. I nästa avsnitt handlar det om alternativen för de som inte har en smarttelefon och alltså inte kan skaffa mobilt bank-ID. Reporter var Birgitta Fredén.
Ännu ett företag har nu placerat ut elsparkcyklar i Malmö och Lund. Det är det tyska företaget Cirk som ställt ut 450 sparkcyklar i Malmö och 300 i Lund. Elsparkcyklarna är inga leksaker utan ett säkert transportalternativ, säger Cirks Skandinavienansvarige Emil Åkesson i ett pressmeddelande. Han framhåller att användarna ska få säkerhetsinformation i den app som krävs för att låna cykeln. Företaget säger att de kommer att samarbeta med Lunds kommun för att begränsa var elsparkcyklarna kan användas och var de får parkeras.
Som en del av de som hör detta kanske redan har noterat, så saknar en del av veckans upplaga text på CD-skivorna. Det är tidningens namn och nummer för året som inte gick att trycka på skivorna. Sen bägge våra skrivare slutat att fungera samtidigt. Och nästa vecka kommer alla skivorna att vara helvita eftersom det är semestertider i datorservicebranschen. Vi arbetar på att texten ska vara tillbaka så fort som möjligt.
Månadens ansikte sitter på komikern Valle Westesson som bara måste genomföra idéer han får. Som att bli kulturskeppare eller skriva guideboken 100 ballaställen i Skåne eller bygga ett cirkusvagnshotell. Och så här beskriver han sig själv.
Det är jätteenkelt. Jag ser ut som en klassisk hipster i medelåldern. En sliten gubbkeps för att dölja mitt tunna hår. Ett så här fyra dagars skäggstubb och ett par så här sköldpaddsplast naturligtvis. Men sköldpaddsfärgade glasögon och vitt linne, sliten jeansskjorta och ett par bruna manchesterbrallor. Jag är 1,85 lång och ganska smal. Oftast gympaskor. Jag försöker duscha och lukta gott. Jag har just nu en väldigt god parfym som jag fick av en kompis.
Diskret sånt.
Diskret kanske, okej, okay, då har jag den gnuggats av. Mm. Men jag tror att jag ser ganska så snäll ut. Folk brukar inte bli rädda för mig när de tittar på mig i alla fall.
Mm. Blå ögon bakom de här hornbågarna?
Ja, någon slags gråblå ögon. Ja.
Och ska man introducera dig så är det ganska svårt. För du har gjort så många saker, kan man säga. Komiker i mitt sinne från början. Ståuppkomik. Mm. Du var med i ett radioprogram för en 15 år sedan. Hej domstol tillsammans med Kalle Lind som har varit ansikte i den här serien också. Ola Norén. Gjort humor- och barnprogram åt tv och i radio och varit manusförfattare på Malmö stadsteater.
Det stämmer bra. Du har gjort din hemläxa.
Ja, ja. Ja. Du är skeppare på den blå båten.
Ja.
Ett fartyg med kultur och nöjen i Malmös hamn.
Så är det.
Kanske mest känd på senare år för en bokserie, 100 ballaställen i Skåne. Det är lite svårt att sätta någon titel på dig där. Komiker, mångsysslare, multientreprenör... Vad kallar du dig själv för när folk frågar dig vad du gör?
Det beror på lite vem som frågar. Just nu är vi ju på mitt cirkusvagnshotell i Kirseberg i Malmö. Så då säger jag att jag är hotelldirektör. Det tycker jag låter så himla fint. Det låter som en så här titel från 1920-talet.
Ja.
Men om jag är ute och pratar om mina böcker så säger jag att jag är författare. Och när jag hänger med kidsen så säger jag att jag är pappa. Så att det kan väl vara lite vem som frågar kanske, vilket sammanhang.
Hotelldirektör har en viss klang, det får
jag
man ju
tycker
säga.
Det.
Ja, vi står på ditt hotell kan vi säga, eller ja, i Grand Circus Hotel. Det är möjligen Malmös senaste nytillskott i hotellfloran.
Kan det vara.
Och det är ett speciellt hotell med cirkustema vid lokstallarna där man parkerade tåg förr i tiden. Och, ja, du får visa och berätta en smula här.
Här har vi då ett gäng vagnar, 10 stycken vagnar och en tältpaviljong. Och jag har byggt dem själv. Jag har köpt chassin och vagnar av nedlagda bondgårdar. Strippat ner allt gammalt trä och sparat stommen och hjulen. Och sen så har jag byggt då cirkusvagnar upp på dem. Och det jag tänker på med cirkusvagnar är ju som en påminner på ett sätt om en husvagn. Fast de är liksom högre upp från marken. Större hjul och sen så har de ju de här rundade halvcylinderformade taken som jag tycker är så fina och signifikativa för cirkusvagnar. Och sen är de också målade i glada färger med mönster och dekor och det står saker utanpå dem. Det står Lions, Beasts and Reptiles till exempel på Lejontämjans vagn.
Vi får gå och titta.
Och sen så är det stjärnor och kometer och månar på Magikerns vagn och så är det romber och blyglasfönster på clownens. Här är clownen, ska vi titta in i den?
Här står det.
Den är då alltså gul, orange, röd och duvblå.
En liten trappa.
Ja, en liten trappa upp, ja.
Och så är det här är ett rum kan man säga.
Ja, det kan man säga. Ett rum som är 2 meter brett och 4,8 meter långt. Och större delen av golvet täcks av en ganska så stor dubbelsäng med en stor turkosmålad sänggavel och en röd sänglampa. Och en stor blommig svart tapet och sen så är det brunt trätak. Och sängen är då upphöjd 1 meter från golvet och på gaveln under den så finns en draglåda. Så här låter när man drar ut den. Och i den så finns då en säng till på tvären. Så här kan man bo ett par eller en liten familj eller 3 väldigt goda vänner kanske. Och detta är liksom en standardvagn. Sen har vi någon som är mindre och sen så har vi ett par stycken som är större och de har jag dragit in vatten och avlopp i. Så då har vi liksom grävt fram här på grusplanen och installerat vatten och avlopp. Och så, då finns det liksom toa och ett litet pentakök i dem.
Mm. Det är inte speciellt tjocka väggar.
Det är 45 mm regler, så de är ju isolerade men ungefär som en husbil. Inte supervarma på vintern med andra ord, utan det här är tanken att det ska vara säsong från maj till september.
Och vagnarna är väldigt olika allihopa. Och ja, väldigt olika kan man säga normala kedjehotell av svensk snitt. De ser ungefär likadana ut allihopa. Det är ljust och fräscht kan vi säga.
Ja,
och det
här är väl, ja, men här har jag gått åt andra hållet. Precis. Jag tycker det är väldigt tråkigt med ljust och fräscht. Så jag har gjort det mörkt och mysigt istället.
Och allt det här har du byggt
allt
på egen hand?
Allt har byggt, ja.
Hur kom du på den här idén egentligen? Att bygga ett cirkushotell vid lokstallar på gamla traktorvagnar?
Alltså jag har fått den frågan några gånger och jag brukar svara så här att få idéer är väldigt enkelt för det går så snabbt som att knäppa med fingrarna. Men att verkställa dem, det är det jobbiga.
Ja, det är ofta där folk fastnar. Man får bra idéer om att man borde göra det här.
Ja, jag tycker alla har bra idéer. Och sen så måste man vara enträgen och målmedveten och vara beredd att få ont i ryggen för att förverkliga dem. Om det viktiga är att förverkliga dem, det är inte säkert det är det viktiga för alla människor. Men vissa idéer som jag har vill jag gärna göra. Och det är mest för att jag är så himla nyfiken på att se. Om jag tänker så här, tänk om man skulle starta ett hotell med cirkusvagnar. Jag älskar ju cirkusvagnar och jag älskar hotell. Tänk, hur skulle det vara i verkligheten då? Då skulle jag behöva göra så och så och så. Sen så blir jag så nyfiken av min egen tanke. Så då måste jag göra det för att se hur det blir. Mm. Och den driften liksom får mig att sätta igång. Och när jag väl är igång, då berättar jag för andra. För jag kan inte hålla käften. Så då berättar jag, vet du, jag håller på om jag ska göra det här och det här. Och sen när jag väl har berättat det för andra, då kommer vi in i nästa fas och då är det så att nu måste jag göra det, för jag ser ju mig själv som en sån som fullföljer saker. Jag är ingen liksom quitter. Jag slutar inte efter hälften, utan jag gör det färdigt. Så då måste jag sen driva det vidare för att inte bli besviken på mig själv. Så jag har satt mig själv i en rävsax som jag måste ta mig ur. Aha. Så det är min metod att få göra saker gjorda.
Mm. Men konsekvensanalys då? Ekonomiska planer och sånt? Alltså hur vet du att det här kommer att fungera innan?
Nej, det vet jag inte. Mm. Nej. Jag satsar allt på ett kort. Så är det i det här fallet.
Låna pengar?
Ja, och dragit in kompisar och kompisars föräldrar och sånt som har investerat alla sina sparpengar. Ja. Så att, ja, det är såklart ett högt spel. Men å andra sidan, vad ska man annars med livet till då? Sitta och vänta på att någon annan ska göra grejer, det är ju tråkigt.
Hur går hotellet nu? Det verkar vara rätt mycket folk och barn som skriker i fönstren.
Eller hur? Ja. Hej då! Just nu går det jättebra här. Sen midsommar och framåt så har vi haft i princip fullt varje kväll. Och sen har vi ju en del som är camping också, med har vi mellan 5 och 10 husbilar som rullar in varje kväll.
Våga ta språnget, ja. Har det alltid varit sån? Alltså, du gör det andra pratar om?
Jag vet inte det andra pratar om, men jag tror att jag har liksom pushat mig själv längre och längre. Men jag har nog alltid haft en väldigt skapande lust och skapande drift. Om jag tillverkar någonting liksom med, helst med mina händer, något fysiskt med mina händer, så blir jag distraherad från tanken på att jag en dag ska dö. Så då slipper jag tänka på det. Så att då liksom, ju mer jag skapar och ju större projekt jag har, desto längre slår jag liksom tanken på förgängligheten åt sidan. Mm. Så det är också någon slags metod att göra livet drägligt och meningsfullt, trots att vi alla en dag vet att det tar slut. Men just nu så gör det inte det, för jag måste göra färdigt det här.
Det räcker mycket så med, vad ska jag säga, konkreta objekt. Du pratar ju en del som yrke också, det vill säga som komiker och skriver ord i böcker och sånt också. Är det extra tillfredsställande då att göra någonting som faktiskt går att ta på?
Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker det är det roligaste och skönaste att skapa i liksom tre dimensioner. Att forma material till något nytt.
Du har jobbat som guldsmed också.
Det var det jag började. Kanske är det jag har varit bäst på egentligen. Om det är viktigt att tänka så. Men det började jag ganska så tidigt i livet med att göra smycken. Och jag hade bra verkstad sånt hemma i familjen. Så jag höll på väldigt mycket under barndomen. Och sen direkt efter gymnasiet så började jag som lärling hos en silversmed och sen hos en järnsmed och sen hos en guldsmed. Så jag höll på liksom min lärlingsutbildning i 5 år. Och sen så jobbade jag med det i 5 år till och så alltså tillverkade mina smycken och sålde dem. Innan jag liksom halkade in på humor och media.
Mm. Jag tror jag såg det på Malmöfestivalen vid ett stånd någon gång för länge sedan.
Ja. Absolut, ja. Det har jag stått och sålt smycken. Ja, visst. Det stämmer. Ja. Det stämmer bra.
Men då hade du ett yrke, ett hederligt yrke som syokonsulenten hade varit nöjd.
Ja då, att du stannade vid. Men jag bakade av det.
Ja. Vi ska väl reda ut biografiska fakta också. Född 74, då blir man 45.
Stämmer. Ja.
Från Lund från början.
Ja. Föddes i Lund, där bodde vi tills jag fyllde 5 och sen flyttade vi till Bohuslän, till en liten ö som heter Bohusmalmen. Och där bodde vi tills jag var 10 och då flyttade vi till Malmö. Sen har jag i princip varit Malmöbo sedan dess.
Fru och barn?
Ja,
i närheten.
De är här någonstans, de sprang ner och köpte falafel. Precis, jag är gift med Kajsa som jobbar med teater. Hon är scenograf och kostymör. Och sen så har jag 2 barn som heter Blanka och Tim. De är 14 och 10. Jag håller på att skola in dem i hotellvärlden. De lär sig städa rum. De lär sig checka in och checka ut folk.
Städa rum,
så att jag
bra
kan trappa ner och börja på nästa projekt. Så kan de driva hotellet åt mig. Nej. Men jag tycker om att ta med familjen, inte i något tvångssammanhang. Men det är kul och man kan mötas liksom, och jobba ihop och känna att de har också en uppgift här. Mm.
100 balla ställen var vi inne på. Det är väl kanske det du har fått mest uppmärksamhet för. Jag gissar att de går ganska bra. Det är 100 balla ställen i Skåne som har kommit ut i olika upplagor.
8 stycken faktiskt.
Ja, och så har du expanderat till 100 balla ställen i Köpenhamn och Stockholm.
Ja.
Och i de böckerna beskriver du ställen som andra turistguider, reseguider och sånt kanske inte berättar om.
Nej, inte alla i alla fall. Nej, men jag åker omkring och har ständigt liksom någon slags spejande öga efter ställen som är intressanta av en eller annan anledning. Och det kan vara för att det är ett väldigt vackert ställe eller ett väldigt fult ställe eller ett märkligt ställe för att någon spännande människa har bott eller gjort något intressant på den platsen. Eller så kan det vara en byggnad eller någonting som har en bra story kring sig. Ställen som sticker ut på ett eller annat sätt. Och så beskriver jag dem på mitt personliga sätt.
Alltså övergivna industrier.
Kan det vara.
Gammal mjölkbar eller en öppen mjölkbar. Vad var det kanske?
Så kan det vara. Så kan det vara.
Tunnlar, grottor, ett UFO-monument utanför Ängelholm.
Ja, precis. Ställen som är värda en utflykt men som kanske inte alltid platsar i liksom kommunens turistbroschyrer som ska vara allmängiltiga och täcka grunderna. Utan jag kan skriva om ett ställe på ett ironiskt sätt som jag vill det eller ett trevligt sätt som jag vill det. Men gemensamma nämnaren är att jag känner att jag tycker om det här stället extra mycket. Men jag tycker också att det är jätteroligt när jag ger mig ut på jakt efter nya ställen. Att jag hört att det ska finnas ett gammalt skifferbrott som har regnat igen. Så det är en stor damm nu för tiden inne i en skog bakom en kulle där det inte går några stigar längre.
Har du gjort något rejält magplask då ibland dina projekt? Det här gick åt fanders.
Ja, det har jag väl. Vi gjorde ett tv-program som blev väldigt sågat och ingen verkade tycka om det. Som var någon slags brytpunkt. Vi slutade faktiskt jobba ihop, vi som gjorde det här radioprogrammet innan. Vi är fortfarande goda vänner och har gjort andra grejer ihop. Men som grupp så slutade vi jobba ihop efter det.
Mm.
Och det var väl ett magplask får man säga. Men då började jag skriva de här balla ställenböckerna istället. För jag kände att jag var tvungen att ha något som jag kunde göra själv. Så att även ett magplask kan ju leda till ett svanhopp nästa gång.
Och här har du, kan man ju säga, då skapat ett ballt ställe själv. Det skulle väl kunna platsa i en av dina böcker där
stället? Jag får nog på ett ofint sätt smyga in det i nästa utgåva. Hade jag upptäckt det här själv så hade jag ju såklart skrivit om det. Så får jag inleda texten, tror jag.
Sa Valle Westesson, direktör för Grand Circus Hotel på Kirseberg i Malmö. Och vi ska tillägga att boken 100 balla ställen i Skåne finns inläst som talbok. Reporter var Mats Sundling.
Öppnat och stängt. Klädkedjan Marty har gått i konkurs och har utförsäljning innan de stänger alla butiker. Om de nu inte redan har stängt. Det vill säga butikerna på Gustav Adolfs torg och i köpcentret Hansa i Malmö. Liksom i Toppengallerian i Höllviken, Väla i Helsingborg, Nova Lund och Center Syd i Löddeköpinge.
I Lund har Werner Backhaus Café på Lilla Fiskaregatan 17 stängt efter den tyskägda kedjans konkurs. Även filialen i Löddeköpinge har stängt medan kaféet på Valengallerian i Trelleborg är öppet tills vidare i väntan på försäljning.
I Lund har byggvarukedjan Byggmax öppnat en ny butik. Adressen är Hasslanda vägen 4.
I Kristianstad stänger klädbutiken Noah Noah Outlet på Östra Storgatan nu på lördag den 27 juli.
I Sibbhult har restaurang Tranan på Bygatan 5 stängt.
I Arkelstorp har Byns bagare stängt butiken. Bageriet kommer att öppna igen i nya lokaler i Trolle-Ljungby slott, men något datum är inte bestämt.
I Nybrostrand har en ny mötesplats byggts upp runt Hildas livs och grill på Örnvägen 2A. Och den består av en pergola för frukostmöten och musikkvällar och en bollbana.
I Gärds Köpinge har konsthandeln Espes på Ugerupsvägen 293-17 upphört.
I Ödåker har en butik för utemöbler öppnat i den gamla spritfabriken Spritan. A och H Outdoor Furniture by Hultens lyder det långa namnet. har de öppet onsdag till söndag på Fabriksgatan 2.
I Ullstorp utanför Tommelilla har trädgårdscaféet Rustika gården öppnat. Det ligger på gården Hagalid in till Riksväg 11 och har både servering inne på en loge och ute i trädgården. Öppettiderna är 10-16 varje dag.
Och i Ystad har Stortorget möblerats med gröna och blå bänkar, pallar och bord i runda former. Möblerna är gjorda av plast och fyllda med vatten för att stå stadigt.
I sommar har vi en serie reportage där havet möter land. Veckans skånska strandhugg kallar vi den. Och idag tar vi oss till ett stycke levande historia. Fiskehodorna i Malmö, där man fortsätter att göra som förr och säljer fisk över disk. Och bakom den står ofta fiskaren själv.
Här kommer en av Malmös gamla sillabåtar in till Banerskajen, djupt inne i Malmös hamn. Bredvid fiskehodorna. Som är ett tiotal till antalet, röda med vita knutar, som ligger vid kaj. Så kommer en gammal träbåt fullastad med barn med gula flytvästar in till kaj.
Så, en och en, gå i land. Så.
Hej, vad heter du?
Det är Sohel.
Vad har ni gjort idag?
Vi har åkt runt. Min bror. Kolla på hans mammas affär.
Ja, det kunde man se från båten då.
Ja.
Nej, inte fiskat då?
Nej.
Ja, var det kul då?
Ja, det var det. Jättekul.
Ja, jättekul.
Vad var det som var bäst då?
Att man fick se allt.
Att man fick se runt.
Ja.
Alltså, kolla på den här båten.
Du fick åka under broar och så, det var ganska roligt.
Och se Malmö från ett lite annorlunda håll än man gör från gatan.
Ja,
faktiskt.
Ja.
Och nu ska vi gå och äta fisk.
Det behöver jag hjälp att bära också. Den här lilla röda där som är en nödstegen.
Jag tar den.
Ja, och skepparen, vad heter du?
Jag heter Ulf Bergendorf och jag har jobbat på museet i många år. Nu jobbar jag som museipedagog.
Mm. Och en av dina uppgifter då är att ratta den här fantastiskt fina båten. Sillabåten från förr, vad är det för båt vi tittar på här?
Ja, det är så att sillabåtar, de var väldigt, väldigt vanliga då i början på 1900-talet. Det fanns tusentals av just den här typen av båt som är en liten fiskebåt som användes för kustnära fiske. Och den är byggd på ett speciellt sätt som då ska klara den så kallade Krabbasjön i Öresund. Nu är den väldigt ovanlig. De flesta har försvunnit. Så vitt jag vet så finns det bara 4 sillabåtar kvar, bevarade, sjödugliga. Och Malmö museer har 2 av dem. Och vi tittar just nu på den ena.
Vad kan det vara? 7 meter lång någonting kanske?
7-8 någonting va? Och den är byggd 1937. Den är byggd här i Limhamn. Och de som kan sina båtar riktigt, riktigt, de kan till och med se att detta är en sillabåt som är byggd i Limhamn.
Och den är helt öppen. Vi kan ju till och med passa på att kliva ombord här. Gungar till en smula. Den är helt öppen.
Ja, och sittbrunnen, det är egentligen inte en sittbrunn utan det är en så kallad damm eller sump. Mm. För Kalle och Gunhild som ägde den här båten, när de fiskade så la de fiskarna där. De fångade fiskarna. Och de kunde förvara fisken levande för det kom in friskt vatten. Där är hål ut genom skrovet. Så den här dammen eller sumpen, den var till för att hålla fisken färsk helt enkelt. Och sen kan jag också berätta, jag sa Kalle och Gunhild därför att Kalle och Gunhild var ett fiskarpar som köpte den här båten alldeles nybyggd 1937. Och de, jag vet inte vad de hade för namn på båten, men fiskebåtar har ju registreringsnummer. Nu har vi gett den här båten namnet Kalle efter fiskaren Kalle. Vår andra sillabåt som vi kan se bara 10 meter bort, den har vi gett namnet Gunhild. Den är byggd i Lomma 1919, så den är exakt 100 år gammal år.
Och bägge två kan man säga är ungefär samma storlek och vita skrov med snyggt svarta toppar och en grön reling och rött i botten där också. Hur länge var den här i trafik då?
Det är så här att Kalle och Gunhild, de använde den här båten och fiskade med den i hela sitt yrkesverksamma liv. Början på 1990-talet, om det var 1992 tror jag till och med. Då var de gamla, kunde inte fiska mer. De sålde båten och en av huddarna till Malmö museer för 1 krona. De ville att båten skulle bevaras och visas. Och det är precis vad vi gör.
Fisket ja, här idag, det finns fortfarande några fiskebåtar som ligger kvar, men de är inte lika många som de en gång var. Fisket var vanligare förr, det var fler som jobbade med det förr i tiden.
Ja, det är precis det. Det är just det här småskaliga, kustnära fisket som egentligen är ett hållbart fiske. Man behöver inte transportera fisken så långt, man fiskar inte upp mer än vad man behöver. Idag är det ju så att mycket av fisken som vi äter är ju tyvärr fångad med gigantiskt stora fiskefartyg som använder stora trålar och så. Men det är ju färre och färre som klarar av att leva på det här småskaliga fisket som man hade förr. Men det gjorde Kalle och Gunhild just i den här båten.
Ja, och sen barnen har dragit iväg och ätit sin fisk så blev det lite tystare här. Citadelsvägen brummar lite i bakgrunden. Malmöhus, alltså den gamla borgen som gett namn åt länet, ligger ett stenkast härifrån. Olof Martinsson, stadsantikvarie i Malmö. Idag är det här djupt inne i Malmös hamn. Man kommer hit via en massa kanaler och bassänger och liknande. Men en gång i tiden så var det här kustlinjen.
Ja, det stämmer. Det är ju ganska länge sedan nu. Det är flera hundra år sedan det här var kustlinjen. Men allt sedan 1600- och 1700-talen så har ju Malmö hamn fyllts ut och blivit större längre norrut. Och idag är det här ju bara en rest av den allra tidigaste hamnverksamheten i Malmö.
Och fiskådorna ser ut som idag som de har legat här alltid, men det har de inte.
Nej, det har de inte, men det skulle man ju kunna tro. De allra flesta hoddorna som vi har här på Banerskajen är från andra halvan av 1800-talet ungefär, men de har inte alltid stått här. De är hitflyttade på sent 1950-tal, tidigt 60-tal. Tidigare så stod de, när vi tittar ut över vattnet här så ser vi Malmö Live, och framför Malmö Live så ligger den nya, relativt nya hovrätten i kvarteret Flundran, tror jag det heter. Och där har merparten av de fiskehoder som vi har här idag har stått där från början. Men på 1920-talet någon gång så behövde stan marken där. Man skulle expandera, den nya hamnen behövde mer plats och så. Då flyttade de faktiskt inte hit, utan de flyttade lite längre. Ska vi se så vi har koll på väderstrecken här.
Västerut
blir det, va? Ja. Bland annat precis här på andra sidan Citadelsvägen. Och lite längre ner mot Limhamnsfältet till. Men sen på 1950-talet så var de hotade. Staden behövde den marken också. Och då beslutade dåvarande museiledningen att man ville rädda den här näringen, liksom fiskerinäringen som har varit så viktig för Malmö. Så man fick ihop ett litet avtal där man kunde flytta fiskehoderna hit till museiområdet. Och sen dess, sen slutet på 50-talet, så har de stått i princip på samma plats som de står idag. Mm.
Och det kan man ju säga då, det är Malmö museer, en del av dem i alla fall, men också fortfarande i aktivt bruk av fiskare och fiskförsäljare. Och en aktiv del av fiskmarknaden idag. Och de ligger ju, vad ska jag säga, undanskymda i ett hörn, och sen så sticker det upp en massa nya hus runt omkring här. Skylinen i Malmö förändras och förändras fort när det byggs ut och byggs upp runt omkring oss här. Så är det någonting distinkt annorlunda.
Vi kan gå och titta på dem. Jag har med mig en rejäl nyckelknippa här. Vi ska se om vi hittar rätt nyckel så vi kan titta in i en av fiskhodorna, tänkte jag. Som ju är Kalle och Gunhilds hodda. Kalle och Gunhild som också har gett namn till våra båtar. Här står vi.
Nu står vi framför ett smalt tvåvåningshus. Grönt med vita knutar. De flesta är röda med vita knutar.
Så.
Det är inte några gedigna byggen.
Nej, det är det verkligen inte. Alltså, de allra flesta fiskehoddor tror jag byggdes med väldigt enkla material. Av sånt man hade. Liksom. Och de är ju väldigt om- och tillbyggda genom tiden här. Men som sagt, väldigt enkla.
Mm. Ja, det är inget prima virke, jag tror det kan vara gamla lådor eller någonting.
Skulle kunna vara så. Ja.
Och en utmaning att hålla i skick då, tänker jag mig.
Ja, det är det ju, absolut.
Ja, här ser vi foton på Karl Bröns och hustru Gunnild i svartvitt, där de idkar fiskeri. Där ser vi också båten, ja, med segel hade den också, mm. Titta. Och så rensar de fisk och lagar nät. Och lågt i tak var det också. De kan inte ha varit 2 meter långa. Nej, du slår nästan huvudet i.
Ja. Här ser vi då en mängd olika fiskeredskap som man använde. Till att laga nät och till att pilka torsk med. Jag ligger bakom dig här nu.
Mm. Ja, titta. Så gjorde man också. Ja. Och det är knivar och rockar och hattar och nät. Ett antal som hänger här. En stor del av arbetet var ju förstås att laga dem. En gammal transistorradio står på en bänk här också. Och vi har Limhamnsposten från 1984 ligger och gulnar här. Med rubriken Sillfisket i full gång. Det är vackert. 2 våningar är det också. Bottenvåningen här jobbar man uppenbarligen i. Och vad kan det vara i övervåningen?
Ja, övervåningen hade man nog mest till förvaringsutrymme. Man hängde upp nät på tork och sådär. Förvarade saker.
Mm. Om vi kikar upp här så ser vi mycket riktigt nät hänger från bjälkar i taket. Ja, så fick man dem i vägen då, helt enkelt. Mm. Hur många sådana här hoddor fanns det i Malmö?
Det vet jag inte med exakthet, men de var ju väldigt många. Alltså fiskenäringen var ju stor och viktig del av Malmös ekonomi. Och den fick ett uppsving under mitten av 1800-talet. Och det är då de här fiskehoddorna kom till. Det fanns många. Mm. Det var ju jättemånga som var yrkesverksamma fiskare och som levde på det. Men sen under slutet av 1800-talet så blir det allt svårare för den småskaliga fiskerinäringen att överleva. Det kommer stora rationella företag och fiskfabriker som liksom tar över. Och då blir det här en mer och mer sällsynt del i Malmö. För att till slut, där vi är idag, bara var ett en handfull yrkesverksamma som håller på idag.
Mm. Det här är ju då ett titthåll ner i historien kan man säga. Mm. Där det ju faktiskt fortfarande görs på samma vis som det en gång gjorde. Man görs ut i en liten fiskebåt och är uppfångst som man säljer själv i ett stånd. Vi kan se här nu att det kommer besökare och står och kikar i fiskdiskarna. Där är det någon plattfisk som är på gång att säljas. Kan man se från håll.
Ska vi stänga till här?
Så rör vi oss ibland de rödvita fiskehoddorna. Kan man se på bakgården här att det är lite skevt och vint. En del plankor håller på att börja lossna.
Just den här hoddan är ju bedrövligt dåligt skick. Vi är osäkra på om den kommer att gå att rädda på framtiden. Vi får se vad som händer.
Mm. Och vänder man sig runt här så finns det ett antal med lite upplagda båtar och båttrailar och fiskelådor som står i hörnen.
Nej, där ser vi ju fiskröken.
Ja,
den lilla skorstenen som sticker upp där.
Mm. Där röker man nattens fångst och dagens försäljning då, får vi anta.
Det är ju en jättespännande del av stan den här. Det är verkligen en rest av det gamla som finns mitt inne i centrala Malmö. Mm. Vilket är ju jättespännande. Och framförallt spännande nu när det händer så mycket nytt runt omkring oss. Alla nya bostadshus som poppar upp. Då blir det liksom extra viktigt att ha kvar en sån här miljö. Som skapar en spänning också mellan det nya som byggs och det gamla som finns kvar.
Nu har vi kommit fram till den enda blåhoddan som heter just den blåhoddan. Och bakom disken har vi en man i keps och förkläde. Mm. Och solbrända armar får vi säga. Vad heter du?
Sölve.
Vad säljer ni idag?
Idag säljer vi torsk som kommer från sundet. Varm och lax som vi röker själva. Lite haskräftor och sånt till för helgen. Med lyxvaror.
Mm. Ni drar upp fiskar själva. Det är ni som har fiskat dem.
Ja, torsken har vi fiskat idag. Så det är det vi har fiskat här från sundet.
Hur är fisket nu för tiden?
Det är bra. Öresund är ett väldigt fint hav eftersom man får trålar. Så att beståndet håller sig. De har ålgräsängar de kan leka vid och sånt. Och ynglen kan äta gott och skydda sig.
närodlad fisk. Här kommer en kund som du kanske får
hantera.
Ja. Ja, kikar man bakom disken här så är det vått på golvet och det ligger fiskrens i en stor korg. Är det kul att jobba som fiskare och fiskhandlare?
Ja, det tycker jag. Det är väldigt så mycket olika saker man gör. Man kan röka och gå ut på havet. Man har öppnat servering, får man stå ett kök också ibland. Så det är verkligen kul.
Analogt arbete får man säga.
Verkligen. Jag hade inte kunnat sitta vid en datorskärm eller något.
Här har vi en dam som precis står med en påse. Vad blev det idag?
Varmrökt lax. Den är jättegod. Det har vi handlat flera gånger.
Ja, vad ska du ha till laxen?
Egna potatis från trädgården. Sallad och någon god sås till. Romsås kanske.
Fredag middag redan då?
Ja, absolut.
Sa Jeanette Lindberg, kund hos Sölve Stenberg, som har en av de gamla fiskehoddarna i Malmö. Vi hörde också Ulf Bergendorf som rattade en av de gamla sillabåtarna och Olof Martinsson som är stadsantikvarie i Malmö. Reporter var Mats Sundling.
Evenemangstips. High Five är en festival som kanske främst riktar sig till den yngre publiken. Den arrangeras på Tallriken i Pildammsparken i Malmö lördag den 27 juli klockan 12-19. Medverkande artister är de norska tvillingarna Marcus och Martinus, Samir och Viktor och de bland barnen oerhört populära Theos och PDP. Dessutom finns det Tivoli, mattält och hopptorn. Biljetterna kostar 595 kronor och säljs av Eventim.
På Smygehus havsbad är det jazzfestival lördagen den 27 juli. Medverkar gör Jazz Captains, Swingbandet, Just for Fun och Alf Grens orkester. Entrébiljett kostar 200 kronor och grillbuffén 295. Platser bokas på telefon 0410 503 00.
Brasiliansk musik med gitarristerna Carlos Barbosa Lima och Celia Linde blir det på Hammenhögs gästis imorgon lördag den 27. Lördag den 10 augusti är det jazzafton med Mårten Lundgren och hans band på samma ställe. I entrén på 375 kronor ingår middag och bord kan man boka på telefon 0793 392100.
Galleri Thomas Wallner i Simmeris ordnar en kulturfestival mellan 28 juli och 11 augusti. Den inleds av sångerskan Helena Josefsson den 28 juli klockan 18. Ur programmet i övrigt kan nämnas violinisten Marc-André Savoy och sångerskan Isabelle Savoy från Kanada den 30 juli. Författaren och forskaren Bodil Jönsson den 5 augusti och Soso Omahir Sissoko den 7 augusti klockan 18. Biljetter säljs av Kulturcentralen och galleriet har adress Simris Bygata 9.
Inom ramen för gratisprogrammet Sommarscen Malmö kommer Gustav Norén, tidigare frontfigur i Mando Diao, till Borggården på Malmö slott på söndag den 28 juli klockan 16. Han kommer att sjunga de tonsatta Frödingdikter gruppen blev känd för och även andra nostalgiska guldkorn. Samma dag klockan 19 bjuder programledaren Sus in Malmöartisten Shirin till samtal om musik i köpcentret Emporias takpark. Och alla Sommarscens Malmös föreställningar har alltså fri entré.
Sista veckan med frukostmöten på Hamnplan i Simrishamn börjar på måndag den 29 juli med att Ekots utrikeschef Gina Lindberg talar om valrörelsen i USA under rubriken Fyra år till för Trump? Frågetecken. Tisdagen den 30 kommer fotbollsjournalisten och författaren Olof Lund och talar om att sportjournalisten måste vara mer än hejaklack. Och sista dagen, den 31 juli, blir det en vandring i den svenska skogen med historikern och författaren Gunnar Wetterberg som skrivit boken Träd. Frukost serveras från klockan 7 och föredragen börjar 8.30. Priset är 60 kronor per föredrag, inklusive frukost.
På tisdag den 30 juli drar Ystads jazzfestival igång med en jazzparad från Österportorg klockan 16. Och den avslutas med Ed Mottas Criterion of the Senses på Ystads Saltsjöbad klockan 16 söndag den 4 augusti. Däremellan cirka 50 konserter på olika håll i kommunen. Ett fullständigt program finns på hemsidan ystadjazz.se där man också kan köpa biljetter. Och biljetter finns också på Turistbyrån och Ystads teater.
Även i år tar Wille Crafoord med sig ett antal artistkollegor och ger sig ut på turné till häst.
I år är det Babben Larsson, Patrik Isaksson och Karin Hammar som ska försöka rida mellan spelningarna. Hovturnén har premiär i Mormors bod i Stenestad den 30 juli och fortsätter sen till Tomarps kungsgård i Kvidinge den 31, Nationalparken Skäralid den 1 augusti, Hovdala slott den 2 augusti och Krapperup slott 3 och 4 augusti. Spelningarna börjar 19.30 och Ticketmaster säljer biljetter, liksom turistbyråerna i Klippan och Röstånga. Priset är 400 kronor plus serviceavgifter, utom i Stenestad där det kostar 300 kronor plus avgifter.
La Gaglia Frise framträdde på Skillinge teater 2 kvällar i rad den 30 och 31 juli. Hon avlöses av ståuppkomikerna Adde Malmberg och Kristoffer Appelqvist den 1 och 2 augusti. Samtliga föreställningar startar klockan 19 och Tixter säljer biljetter. Frische kostar 395 kronor och komikerna 295. Ungdomar under 18 år betalar 100 kronor mindre.
Klassiska pärlor framförs av sopranen Karin Lundin och pianisten Martin Edin i Bergagården i Bjärred tisdagen den 30 juli klockan 19. Man kan förvänta sig Jussi Björling-hits, romantisk jazz och opera-arior. Och det är fri entré.
På Mölle Krukmakeri blir det en mini-jazzfestival tisdag den 30 juli med start klockan 14. Bland andra spelar Iris Bergkrantz kvartet och Ol Vult trio. Bord kan bokas på telefon 042 34 79 91. Och Krukmakeriet det ligger på Mölle Hamnallé nummer 9.
Nya friska Tage ges på Pildammsteatern i Malmö onsdagen den 31 juli och på Skillinge teater den 3 augusti klockan 20. Det är sångerskan Mimi Terris som tillsammans med journalisten och radioprofilen Kalle Lind tar sig an Tage Danielssons texter för revy, film, böcker, radio och tv. Men sången den står Mimi Terris ensam för kompad av ett band. Biljetterna kostar 250 kronor i Skillinge. I Malmö är det fri entré.
Sommaroperan i Hör är i år spöket på Canterville efter Oscar Wildes roman. Musiken är skriven av Thomas Blom och urpremiär blir det på torsdag den 1 augusti klockan 19. Övriga föreställningar är den 2 och 3 augusti klockan 19 och den 4 augusti klockan 15 och klockan 19. Spelplats är Kulturhuset Anders på Stenskogsvägen 2 och Nordic säljer biljetter.
HX-festivalen äger rum i Helsingborg den 2 och 3 augusti. Det blir mat, tivoli, prova-på-aktiviteter och artistframträdanden. Några exempel ur programmet som man hittar i sin helhet på hemsidan hx.se. Finn Zetterholm på Sundstorget klockan 16.15 på fredagen. Riks FN-festival med Måns Zelmerlöw, Benjamin Ingrosso, Felix Sandman, Mohombi, Anna Bergendahl, Mike Perry, Lisa Ajax och Paul Ray på Gröningen med start klockan 18.30 på fredagen. 22.30 kommer Peg Parnevik till samma scen. På lördagen spelar Hasse Andersson på Gröningen klockan 16 och Hoffmaestro klockan 20. Shirin avslutar där klockan 22.30 medan Christian Kjellvander framträder på Dunkers lilla scen med start klockan 21. Och allt är gratis.
Musik vid Immen firar 40 år lördag den 3 augusti. Huvudattraktion på musikscenen är då Victoria. Dessutom framträder Kadiatou, Redline och bandet Dönaberga som varit med fast under olika namn alla 40 åren. Dessutom blir det hantverksmarknad, allt med start klockan 14 och platsen är Immens båthamn.
Big Slap-festivalen med housemusik äger rum på Tallriken i Pildammsparken i Malmö lördagen den 3 augusti med start klockan 12. Bland annat kommer genrens superstjärna David Guetta. Eventim säljer biljetter som kostar från 795 kronor.
Söderåsdagen är ett nytt arrangemang där företag och föreningar i Åstorp, Klippan, Svalöv och Bjuv bjuder in till olika aktiviteter. Lördag den 3 augusti kan man bland annat gå guidade vandringar vid Skäralid naturrum eller göra en tidsresa till Trias-tiden då dinosaurierna vandrade på Söderåsen. Detta i Folkets park i Billesholm klockan 12.30. Söderåsdagen invigs klockan 10 på utescenen i Folkets park i Billesholm. Den scen där Per Albin Hansson höll första majtalet 1908.
Gylsbodafestivalen arrangeras i Slipperiet och Transformatorn och runt omkring i området lördagen den 3 augusti klockan 11-17. Klockan 14 blir det irländsk folkmusik med Declan O'Connell i Skogscaféet och klockan 16.30 en konsert vid Slipperiet med Eva Jomatate, känd från TV4s Talang. Dessutom konst, hantverk och grillning och det är fri entré.
I stadsparken i Klippan blir det skånsk rockafton med Wilmer X och lokala stoltheterna Torsson lördag den 3 augusti med start klockan 17. Eventim har biljetter för 450 kronor.
Även i år blir det festkonserter till Birgit Nilssons minne på Birgit Nilsson-museet i Svenstad. Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Leif Segerstam ackompanjerar sopranerna Carita Mattila, Elisabeth Strid, Sai Kyung Rim, Frida Johansson och mezzosopranen Martina Dike, tenorerna Daniel Johansson, Hector Sandoval, basen Taras Stonda samt ett hundratal körsångare från Bjäre kyrkokörer och Helsingborgs konserthuskör. Programmet är baserat på några av Birgit Nilssons paradroller. Det blir utdrag ur Aida, Fidelio, Turandot, Lohengrin och Tristan och Isolde. Konsertdatum är lördagen den 3 augusti klockan 18 och söndagen den 4 augusti klockan 14 med insläpp 2 timmar före. Konserterna äger rum utomhus. Program, dryck och snacks kan köpas med kontanter eller swish. Det går inte att köra till museet på konsertdagarna. Istället går det transferbussar från Prästlidens parkering i Båstad och Handelsboden i Boarp. Konsertbiljetterna säljs av Julius.
Hur såg Bellmans skaldekonst ut ur Ulla Winblads perspektiv? Ja, det tittar Beatrice Järås och Lars Nilsson på i föreställningen Bellman, min Bellman, som de ger i Eginogården i Dalby tisdag den 6 augusti klockan 19. Och det är fri entré.
Selmas samlade vrede är en monolog där Görel Krona spelar en Selma Lagerlöf som kan tänka sig att göra avkall på allt bara för att få skriva. Föreställningen kommer till Kåseholms slott eller sätteri nordväst om Tomelilla den 6, 7 och 8 augusti klockan 18-19 alla dagarna. Nordic har biljetter för 295 kronor.
Läkaren Henrik Widegren, känd från SVTs Fråga Lund, är också låtskrivare och artist. Och han har nu satt samman sin första soloföreställning där han presenterar 7000 års medicinhistoria på 70 minuter och blandar vetenskap, humor, historia och musik. Han kommer till amfiteatern i Bjärredsparken mellan Västra Stationstorget och Bryggaregatan i centrala Lund onsdag den 7 augusti klockan 19. Och det är fri entré.
Reggae-musikern Ziggy Marley, son till legendaren Bob Marley, spelar på KB i Malmö torsdagen den 8 augusti. Biljetter för 395 kronor säljs av Eventim.
På Solhällan i Löderup är det progg- och visfestival lördag den 10 och söndag den 11 augusti. På lördagen spelar bland andra Mikael Rammelband och Gudi Brallan och på söndagen Contact, Ragnarök och Lars Demian. Biljetter säljs av Tixter eller hos Folk och Rock i Malmö och hos Ystads turistbyrå.
Stående ovationer blir det på restaurang Hardings i Marieholm fredagen den 16 augusti. Åtminstone kallar sig ståuppkomikerna Göran och Martin sig så. Ovationer blir det kanske också torsdagen den 29 augusti då nyzeeländsk-svensk komikern Al Pitcher kommer till stand-up på gården. Biljetter med eller utan mat kan bokas på telefon 0739 49 98 60.
Och Klippanbandet Torsson spelar också på Solhällan i Löderup lördag den 24 augusti klockan 18. Förband är Georg Meggs bluesband. Och dagen därpå den 25 augusti klockan 17 kommer Doug Seegers, alltså countryartisten från Nashville i USA som upptäcktes i det svenska tv-programmet Gills veranda. Biljetter säljs av Tixter eller hos Folk och Rock i Malmö eller hos Ystads turistbyrå.
Biljettinformation. Julius har telefon 0775 700 400. Ticketmaster 077 170 70 70. Nordic 0455 61 97 00. Tixter 0771 47 70 70. Eventim 0771 65 10 00. Kulturcentralen 040 10 30 20. Folk och Rock 040 781 03. Galleria Boulevard 010 747 2272. Kristianstad turistbyrå 044 13 53 35. Ystad teater 0411 577 199. Ystad turistbyrå 0411 577 681. Skillinge teater 0414 300 24.
Kalendern. Vecka 31 börjar med måndag den 29 juli då Olof har namnsdag. Och idag ska man kunna skörda höstrågen om den har gått i ax den 18 maj. Enligt det gamla talesättet om Erik ger ax ger Olof kaka. Stockholm Pride invigs och pågår till och med lördag. Programledaren Fredrik Bellfrage fyller 70 år och sångerskan Victoria Tolstoy fyller 45. 30 år fyller en av de svenska bronshjältarna från fotbolls-VM, nämligen kosovare Aslani. Och det är också den internationella tigerdagen enligt temadagar.se.
Tisdagen den 30 juli gratulerar vi Algot. FN har utsett dagen till den internationella dagen mot trafficking av personer, medan det enligt temadagar är världsbroderidagen och pocketbokens dag. På Jägersro travbana i Malmö avgörs Hugo Åbergs memorial.
Onsdag den 31 juli är det 25 år sedan stavhopparen Sergej Bubka från Ukraina hoppade 6 meter och 14 centimeter. Ett än idag gällande utomhusrekord. För 5 år sedan startade den dittills största skogsbranden i Sverige på ett kalhygge mellan Seglingsberg och Öjesjön i Västmanland. En person omkom, 25 byggnader brann ner helt eller delvis och nära 14 000 hektar skog förstördes under de 12 dagar det tog att få branden under kontroll. Den här onsdagen fyller också den amerikanska skådespelaren Don Murray 90 år. Charlie Chaplins dotter Geraldine, amerikansk skådespelerska, fyller 75 och Helena och Elin har namnsdag.
Torsdagen den 1 augusti har Per namnsdag. Skådespelaren Hans Mosesson, som i 13 år var ICA-stig i reklamen, fyller 75. Och som om det inte räckte med alla hjärtans dag firas alla flickvänners dag denna dag. Pojkvänner får vänta till den 3 oktober.
Fredag den 2 augusti är minnesdagen för den romska förintelsen. Datumet är valt till minne av nazisternas likvidering av det så kallade Sigenarlägret i Auschwitz-Birkenau 1944. 10 år tidigare utropade sig Adolf Hitler till Tysklands führer och rikskansler. Sen den gamla rikspresidenten Paul von Hindenburg avlidit. Hitler blev på detta sätt Tysklands oinskränkta ledare eftersom han var både stats- och regeringschef. Ännu en fotbolls-VM-spelare fyller år. Nilla Fischer blir 35. I Rörum avgörs denna dag Kullaloppet för 62 året. Och Karin och Kajsa har namnsdag.
Lördagen den 3 augusti är det 180 år sedan Ystads frivillige bärgningskorps bildades. Det är Sveriges äldsta frivilliga brandkår och denna dag genomför man den 129:e sprutmönstringen på Stortorget. Från början ett sätt att garantera Ystadborna att utrustningen var i gott skick. Numera mest ett tillfälle för stadens barn att springa genom det sprutande vattnet och på så sätt döpas till en riktig Ystadbo. För 95 år sedan spelades den första matchen i fotbollsallsvenskan. IK Sleipner besegrade IFK Eskilstuna med 3-1. En nutida fotbollsspelare och sångare, Kevin Walker, fyller 30. I Vejle i Danmark börjar EM i rullstolsrugby och håller på till den 12 augusti. Och det är internationella fyrdagen. Tage har namnsdag.
Söndag den 4 augusti har Arne och Arnold namnsdag. Denna dag för precis 75 år sedan greps Anne Frank och hennes familj samt några andra judar som under 2 år hållit sig gömda i en vindsvåning i Amsterdam. De fördes till olika koncentrationsläger där alla utom ansvar Otto Frank avled. Efter kriget återvände han och hittar Annes dagbok som han publicerade. Hur hemliga polisen Gestapo hittade deras gömställe vet man ännu idag inte. Sen Storbritannien, detta datum 1914, förklarat krig mot Tyskland, var nu alla Europas stormakter indragna i det krig som varade till november 1918. Journalisten och författaren Björn Hellberg och jazzmusikern Bobo Stensson fyller båda 75 år. Och det är också hembygdsgårdarnas dag och världsvänskapsdagen.
Anslagstavlan idag innehåller lokala meddelanden och lite förändringar i busstrafiken. Och vi börjar hos Synskadades förening Kristianstad-Bromölla som inbjuder sina medlemmar till korvgrillning på 20 kull onsdagen den 7 augusti klockan 12-16.30. Vi fikar som vanligt på kaféet. Hembygdsföreningen driver det i egen regi denna sommaren. Anmäl deltagande till Tina 070 635 4114 senast den 31 juli. Vi hoppas på fint väder och att vi kan grilla denna sommar eftermiddag.
SRF Norra Skåne har en inbjudan till visning av synhjälpmedel söndag den 18 augusti. Välkomna till Rönnebacken på adressen Marklundavägen 8A i Osby. Ingång från baksidan och färdtjänsten kan åka dit. Tid klockan 14 till cirka 16. Vi hälsar ICAP synhjälpmedel välkomna att demonstrera sina produkter. Vi får även känna och prova hjälpmedlen. Som avslutning dricker vi kaffe med något gott till. Anmäl dig senast den 11 augusti till Anna-Lena Pekkele. Telefon 0451 231 01 eller 070 36 00 647. Och föreningen efterlyser också intresseanmälningar. I Osby kommer vi att ordna både bokcirkel och SRFs vardagstips för synskadade. I Hässleholm ordnar vi SRFs vardagstips för synskadade eftersom en bokcirkel redan finns. Och vi behöver en ledare till varje cirkel i Osby. Det kan även vara en stödjande medlem. I Hässleholm ställer jag själv upp. Vi bör vara minst 5 i de olika grupperna. ABF ställer upp med lokaler. För mer information kontakta Anna-Lena enligt ovan som vill ha också era intresseanmälningar senast den 11 augusti. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen.
Medlemmarna i SRF Ängelholm Båstad hälsas välkomna till höstens första månadsmöte. Vi samlas på Folkets hus i Ängelholm onsdagen den 14 augusti mellan klockan 14 och 16.30. Adressen är Södra vägen 3-7 i Ängelholm. Mycket information kommer att delges er alla och därför är mötet viktigt. Vi i styrelsen kommer att ge information om styrelsearbetet och förändringarna inom föreningen. Samtidigt blir det information om vilka studiecirklar som finns att välja mellan under hösten. Ni får då möjlighet att ha önskemål om vilken ni kan tänka er. Vi bjuder på fikat men behöver anmälan så vi vet hur många som kommer. Anmälan sker senast den 9 augusti till Stina Bodil på e-postadressen stina.bodil@telia.com eller till Marianne på telefon 070 710 4579. Vi önskar er alla välkomna, undertecknat Stina Bodil, Gunnel, Marianne, Anita, Conny och Lisbeth.
Så till sist ett par förändringar i busstrafiken. I Simrishamn är det krämarmarknad, vilket påverkar regionbuss 591 från och med torsdag den 25 juli till lördag den 27 klockan 16. Hållplatserna Lillevångshemmet och Storgatan stängs. Resenärer hänvisas till en tillfällig stolpe på Bomgatan, norr om korsningen med Storgatan. Och i Eslöv stängs Kvarngatan av för ett VA-arbete från och med måndag den 29 juli. Stadsbuss 3s hållplats Stinstorget stänger också och bussen vänder redan vid stationen. Från den 10 augusti ska det vara som vanligt igen. Och med det var det dags att dra ett streck för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer fredag den 2 augusti.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!